Vi har ju haft en böneskola här på söndagarna och vi fortsätter ikväll med ämnet bönen i församlingen. Och min jordiske far, jag har två fäder, en i himlen och en på jorden. Det är den jordiska jag pratar om nu. Han brukar säga så här att bönen ska vara själva anledningen till att vi möts. Det är inte någonting vi bara gör, utan det handlar mer om vad församlingen är än vad församlingen gör på något sätt. Sen är det så att bönen är något vi utför, men det finns någonting med bönen som är så pass grundläggande för församlingen att utan bönen så förlorar församlingen stor del av sin identitet på något vis. Och då brukar jag tänka på två bibelställen där det talas om församlingen som Guds hus. Första Timoteus brevet 3 står det något som vi läste en onsdag för en länge sedan när vi talade om församlingen som Guds hus. Vi bara läser det då. Första Timoteus brevet 3 vers 15. Nu talar Paulus till Timoteus: om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Församlingen är Guds hus, den levande Gudens församling, den ska vara sanningens pelare och grundval. Och det finns ett speciellt, alltså det finns ett rätt och fel sätt att förhålla sig till församlingen. Han talar här om hur man bör förhålla sig. Alltså det finns ett visst sätt att se på församlingen som är rätta. Sen finns det säkert tusen som är felaktiga. Och ett sånt rätt synsätt på församlingen är det Jesus själv säger om vad Guds hus är för någonting. Ni vet när han driver ut månglarna ur templet. Matteus 21. Då säger Jesus någonting som anknyter till den tidens tempel, men som är lika viktigt för oss, därför att vi är ju Guds tempel nu, va? Det finns inget tempel i Jerusalem, det ska byggas efter när Jesus kommer, men det kommer aldrig få den funktionen som den hade här, utan templet är nu, vi är en helig andes tempel, Gud ska bo bland oss. Så Matteus 21 vers 13, eller vi kan läsa vers 12: Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte. Han slog omkull borden för de som växlade pengar och bänkarna för de som sålde druvor. Och han sa till dem, inte druvor, duvor, förlåt mig. Och han sa till dem, det är skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men jag har gjort det till ett rövarnäste. Och sen fortsätter det fantastiskt när blinda och lama kommer fram till dem. Och Hosianna, Davids son, sjunger barnen och allt det här. Men det Jesus vill säga det är att templet som fanns då, Gud hade i första hand tänkt att det skulle vara en plats för bön. Den pågick annat där också. Offrande, det var mycket sådana här saker. Men bönen var det centrala som skulle pågå där. Den skulle stiga upp liksom inför Gud. Nu är det ju så att templet är ju borta. Men Nya Testamentet säger att du och jag är den helige andes tempel. Och det här har inte försvunnit. Det är fortfarande så att det finns sånt som inte ska pågå i Guds tempel. Till exempel en sån här typ av verksamhet där man tjänar pengar på människors andlighet. Va? Utan det ska inte vara ett rövarnäste, utan församlingen ska vara ett bönens hus. Och en annan översättning står det, ett bönens hus för alla folk. Och det menas alla etniska folkslag. Om vi tittar oss omkring i Europa och alla, utan att ta någon politisk ställning, men hela det politiska spektrat, så funderar man över hur ska man få det multikulturella samhället att fungera. Va? Människor från hela världen möts och det blir en stor smältdegel och man diskuterar, ska vi ha invandring eller inte? Jag tror att Bibeln säger enda stället där det verkligen går att mötas från alla kulturer, alla språkgrupper och alla folk och stammar och få det att fungera, det är församlingen. Vad är det som håller ihop den? Det är en gemensam Jesus. Och vi ber till samma Gud. Hur mycket vi än vill att det ska fungera utanför församlingen, så är jag pessimistisk. Den vill jag gärna att det ska fungera, men det är en annan sak. Min annan översättning står just detta. Ett bönens hus för alla folk. Och det här gäller alltså överallt. Församlingen är ett bönens hus. Så det är mycket därför vi samlas. Och jag upptäckte något när jag läste igenom apostlärningarna lite grann inför den här samlingen. Nämligen det att när anden sen faller och den första församlingen kliver fram. Och vi har läst mycket om det och funderat. Hur kan vi komma tillbaka dit? Så ser man faktiskt det att nästan jämnt när de samlas så ber de. Och det är en ganska intressant tanke. Sen ber de om olika saker i olika situationer. Men när de samlas så är det för att be. Eller när de samlas så leder det de ska göra till att de ber. Det finns några undantag. Men vi gör några nedslag. Apostlärningarna 1. Nu har Jesus lämnat jorden. Och han säger, stanna ni i Jerusalem tills ni har fått vad min fader har utlovat. Det står i Apostlagärningarna 1, vers 13 och 14. Att när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Och så kommer ett antal namn. Och så 14 versen. Alla dessa höll endräktigt ut i bön. Tillsammans med några kvinnor. Bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Så efter uppståndelsen när de börjar samlas. Då ber man. I slutet på Lukas evangeliet så står det att de var alltid i templet och prisade Gud. Så att just det där, när de samlades, det var det, jag menar, vi gör mycket annat i församlingen också. Vi har trevligt, vi dricker kaffe, vi kanske har olika aktiviteter. Men bönen, alltså den heliga andens tempel är en plats för bön. Den är inte en plats för något annat. Och det syns här. Va? Apostlärningarna 2 då, när anden utgjuts och efter att 3000 människor kom till tro. Ni kommer ihåg vad vi läste i förmiddags. Det var 3000 människor som dog när lagen gavs. Det kommer ni ihåg, va? Här är 3000 människor som får andligt liv istället. Och efter det står det 2:42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Okej, okay, så när man samlade så var det de här fyra sakerna som var det viktigaste. I kapitel 3 så ser vi att Petrus och Johannes går upp till templet för att göra vad då? Jo, var med på bön. Då sker det här undret med den lame mannen. Jag har inte hört Daniel Ann predika så många gånger. Men jag hörde honom på Lappis för ett tag sedan. Och då sa han så här. Man vet aldrig vad som händer när man är på väg till bönemötet. Sa han. Alltså det finns någonting. När en människa bestämmer sig för att gå på bön. Va? Då utlöser den reaktion från Guds sida. Va? Men det här är ju bra. Det här vill jag väl välsigna. Och det är ju precis vad som sker här. När de går upp till bönemötet. Och förmodligen var det inte bara judarnas vanliga bönemöte. Utan för de troende samlades i templet. I Salomos pelarhall står det längre fram. Så att det var kanske inte bara den bönen som de brukar be bland judarna. Utan de skulle träffa sina bröder och systrar för att be också. Då sker det här underifrån. Bönen, de gick upp för att be. Fjärde kapitlet. Mannen blir helad, vet ni, Petrus och Johannes ställs inför stora rådet. Och det blir ett väldigt hallå. Och när de går därifrån, vad gör de då? Går till ett bönemöte. Och så ber man. Fyra och... 24. Ja, precis, 24. När de hörde detta, alltså det som hade hänt då när Petrus och Johannes ställs i svar. Ropade de endräktigt till Gud och bad. Alltså det här var reaktionen, va? När man ställer sig inför ett yttre tryck. Bön.
Mm.
Vad hade vi gjort idag? Alltså nu raljerar jag. Vi kanske hade startat en politisk påtryckargrupp. Eller krävt våra rättigheter eller någonting sånt där. De tänkte inte så. De räknar med att Joakim läste här på förmiddagen. Ni är inte av världen. Därför hatar världen. Alltså de förstod det. Vi är utkallade ur världen. Det är faktiskt det ordet församling betyder. En grupp människor som är utkallade ur en annan grupp. Och därför förstod de, vi har ingen annan väg. Den heliga andens tempel, en plats för bön. Ja. Och sen då, kapitel 6. Har de fått problem med församlingen. Splittring kring en del praktiska frågor. Vill man utse ett antal församlingstjänare. Vi skulle kanske kalla dem för diakoner. Och när man har gjort detta. Står det i 6 versen. Dessa som då skulle avskiljas för de här uppgifterna förde de fram inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Bönen kommer tillbaka där när de möttes på det sättet. Och sen kan man hoppa vidare då. Kapitel 8. Vi gör bara ett nedslag till. Kapitel 12. Jag har skrivit upp de andra verserna här. Man kan ta sig igenom här. Bönen var verkligen det man sysslade med när man möttes. Kapitel 12, vers 5. Och då sitter Petrus i fängelse. Och det står: Petrus hölls därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Och mitt under det att han blir frisläppt, så står det i, vilken vers är det nu då? Där var många församlade barn, ska det stå. Det är 12:e versen. När Petrus nu hade insett vad som hade hänt, att ängeln hade befriat honom, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallas Markus. Där var många församlade och bad. Så församling församlade och bad. Bönerna. Så det är viktigt. Så församlingen och bön är något som går hand i hand. En församling som inte ber upphör snart att vara en församling. Men en församling som ber blir mer och mer en sån församling som Gud vill ha. Och jag undrar om det var Spurgeon som sa så här: om Gud är nära en församling så måste den be. Alltså det finns någonting med Guds närhet som föder bön i församlingen. Och det ligger någonting i det. En församling som står i rätt förhållande till Gud, det blir en bedjande församling. Det är oundvikligt. Så det är något. Då,
och tvärtom.
Och då fortsätter han och säger något i stil med att avsaknaden av bön är då det främsta tecknet på att Gud inte verkar i den församlingen. Någonting sånt. Jag kommer inte ihåg ordagrant. Det var bara första delen sen. Så att församlingen och bön är något som hänger ihop. Och när vi träffas så här, eller på förmiddagsmötena, eller vad vi än gör, så ska bönen finnas med. Så då kan man fundera, men hur gör vi då? Ska alla bara prata rakt ut, eller? Ska vi stå på led? Ja, ni förstår vad jag menar. Rent praktiskt, hur går det här till? Det är också en väldigt bra fråga. Ibland har vi bekymret med en del människor som de ber sönder ett helt möte. Som de släpper aldrig fram någon annan, eller något sånt här. Eller prata i mun, eller vad det nu kan vara för någonting. Och då talar Bibeln om hur det här ska gå till. Och jag har några bibelverser här på det också. Låt oss börja med Apostlagärningarna 4:24. Där vi var för en stund sedan. Så där sägs någonting fantastiskt om hur den här bönen ska gå till. 4:24, det står att de bad ju tillsammans här, va? Det som är lustigt med den här bönen, det är att de citerar Bibeln igen. Det får man göra när man ber. Man kan säga till Gud vad han har skrivit i sitt ord. Man sa det om Boltzius, den här hebreiska göraren. Var han värmlänning eller vad han var? Man brukar säga om honom att han sa när han skulle börja be: nu ska jag predika för dig, Gud. Och så rabblar han upp bibelställen och berättar för Gud vad Gud hade sagt. Men här citerar man Bibeln. Men det som är intressant för oss just nu är: de ropade endräktigt. När vi samlas för att be, så är det meningen att det ska ske i en endräkt, va? En splittrad församling kan inte be. Det blir ingen välsignelse i det. Och ordet här är jätteintressant. Om man tycker om grekiska och lexikon, så kan man slå upp att det här är ett ord som påminner om vårt ord för symfoni. Det är som en orkester av olika stämmor som spelar rätt tillsammans. Och det finns en bild som används i något lexikon som faktiskt citeras i en annan historia, men jag ska inte ta den, väldigt rolig historia. Men det har att göra med att, för de bad alla tillsammans, va? Samtidigt, ungefär som vi gör. Pingstvänner kanske är vana vid det här, för lovprisa Herren tillsammans. Och då använder lexikon en bild av två hästar som är spända framför en vagn. Och för att få den här att rulla, så är det viktigt att hästarna drar samtidigt, va? Och lika mycket, va? De kan se lite olika ut, men de drar samtidigt. Det är liksom grunden för det. Man bad endräktigt, man drar samtidigt, va? Och inte åt olika håll, utan åt samma håll. Den endräktigheten är viktig, och det är ju en andlig fråga naturligtvis. Det är ju kanske ingenting vi kan prata oss till, men det kan vi ju känna när vi är på ett bönemöte eller i gudstjänsterna, om det är en enhet i anden, det upplever vi. Det kan finnas element som stör, va? Det kan vara människor som har saker med sig dit som stör. Det kan också vara osynliga saker i andens värld som stör, och då känner vi att den här endräkten och enheten finns inte. Men bönen i församlingen ska vara sådan. Det är meningen, va? I alla fall, va? Och upptäcker vi att den inte är det, måste vi göra någonting åt den. Mm. Det är en sak. Vi går tillbaka till 12:e kapitlet också. Så säger de något annat om hur bönen och församlingen var. Och det är när Petrus sitter i fängelse. Och det är en fantastisk historia. Mm. Här sitter han i fängelse, så kommer den här ängeln och befriar honom. Helt enormt alltså. Nu kan man gräva ner sig i. Och då står att församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Uthålligheten då, utan att sluta. Man fortsatte alltså ända in i det sista. Och särskilt nu när det var nära förestående han skulle ställas till rätta. Uthålligheten är viktig. I församlingens bön också, va? Att vi inte ger upp för snabbt. Den enskilda uthålligheten är viktig. Jesus säger då att den som ber han får. Och då menar Jesus att den individen som fortsätter att be och inte ger upp, den kommer att få. Men församlingens bön ska också vara uthållig. Vi får inte ge upp för lätt. Här måste vi hjälpa varandra. Det är så lätt att glömma sånt som är viktigt att lyfta upp. Vi måste påminna varandra om det. Att vi är uthålliga i bönen. När vi håller på att be för Betelhemmet till exempel. Va? Att vi är uthålliga i bönen. Och att vi är uthålliga tillsammans. Inte bara när vi ber ensamma. Det är viktigt. Sen något som kanske är självklart då. Som vi snuddade vid alldeles nyss. 2 och 42 på Apostlagärningarna. Så står det där att de höll troget fast vid de här sakerna. Det här var någonting som man inte släppte taget om. Apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Vi satt och pratade hemma hos Eva-Lärna på eftermiddag. Så det var någon av er som sa det. Att när vi hade den här bönesatsningen för alldeles snart 2 år sedan. Då fick man en längtan att åka dit igen. Va? Man ville vara med. Va? Man kände att jag vill inte missa det här. Va? Och det där är jättebra, för det är ett tecken på att Gud gör någonting. När församlingen börjar längta till bönemötena. När man liksom inte vill missa det för allt i världen. Bönen är något vi håller fast vid. Sen har jag 2 saker till. Och det kan tyckas lite konstigt, men det finns lämpligt och olämpligt uppförande i bönen också. 1 Korinthierbrevet 11. Och det är en text som är omdebatterad, för det handlar om det här med att ha något på huvudet, kort och långt hår och sådär. Jag ska inte ta den diskussionen nu, för vad vi talar om här är bön. Men vill vi läsa ut andemeningen ur det här, som gäller för alla människor i alla tider, så tror jag att man åtminstone landar i det att när vi ber och profeterar i församlingen. Jag tror att det här handlar om den offentliga bönen. Vi ska strax läsa det. Det finns ingen som sitter hemma i sin kammare och profeterar. Utan det gör man i församlingen. Och jag tror att det är bön och profetia i församlingen. Det ska alltid göras och frambäras på ett värdigt sätt. Va? Det kan inte göras hur som helst. Va? När jag är ensam inför Gud så finns det liksom inga. Då behöver jag inte tänka på hur jag beter mig. För det är ingen som ser mig. Va? Eller hur? Men när jag är i församlingen så kan jag inte bete mig hur som helst. Och det tror jag är en av sakerna som framhålls här. Om vi läser vers 4 och 5. Och jag kommer tillbaka till vad det här handlar om. Men det står så här. Om en man ber eller profeterar med något på sitt huvud, vanärar han sitt huvud. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på sitt huvud, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Nu är det skrivet till människor i en kultur där att uppträda som kvinna utan slöja ansågs lösaktigt. Och att uppträda som man, å andra sidan då, långhårig, det ansågs också lösaktigt. Det kommer tillbaka här med kort och långt hår längre. Så att hur långt vi än drar det här nu. Det finns ju kristna som tolkar det här som att det är ett universellt förbud mot långt hår. Jag tar inte den diskussionen nu för män. Och att det är ett universellt påbud för kvinnor att alltid ha något på huvudet när de är i församlingen. Jag tar inte den diskussionen nu, men det finns en del som säger så. Och så kan man tolka det. Men andemeningen i det här tror jag är att inte uppträda i församlingen så att det väcker anstöt hos andra människor. Vers 32 i kapitlet innan säger just det. Och det är just därför jag tror att man kan tolka det så. Väck inte anställd. Vi kan läsa vers 31. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör alltid Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Och sen kommer han in på hur det här kan gå till då. Alltså, om jag klär mig eller beter mig på ett sätt som bland människor i allmänhet anses ovärdigt och lösaktigt, och jag sen går och gör så i församlingen när jag ber offentligt, va? Då drar jag vanära över Guds församling. Va? Jag drar vanära över evangeliet. Va? Jag är gift, så drar jag vanära över min äkta hälft. Va? Det är det som är en poäng med detta. Så att när vi ber och profeterar, så ska det ske på ett sätt som är värdigt, så att människor som kommer in ska känna att det som pågår här är någonting heligt. Va? Det får inte gå till hur som helst. Va? Det är min poäng. Sen kan vi fundera på det här i alla andra avseenden. Men just när det gäller bönen, så är det den biten jag vill lyfta upp. Är ni med på vad jag är ute efter? Mm. Och nästa bibelställe också i Korinterbrevet. Där hade de problem med ordningen redan. Så läser vi i 14 kapitlet, vers 10-19. Och då talar han egentligen om tungotalet. Men ni som har varit med i Guds församling en period vet att det här med bön, tungotal, profetia, uttydning och så vidare, när det fungerar så går det hand i hand. Det går inte att skilja åt. Alltså på något sätt när Guds ande uppenbarar sig, så sker det genom att människor ber, de lovprisar, de profeterar, de talar i tungor och uttyder. Och de här ordningsreglerna som vi läser om här, de tror jag gäller hela det området, även om ibland nämns bara profetia och ibland nämns andra saker. Så att, och då är han inne på det här med profetia, uttydning och tungotal. Säger han, hur många språk det än kan finnas i världen är inget ljud utan mening. Men om jag inte vet vad ljuden betyder, blir jag en främling för den som talar, och den som talar blir en främling för mig. Så är det också för er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Och så säger han, därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Då om jag talar tungomål när jag ber, här kommer bönen, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden, jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Men om du tackar Gud i anden, hur kan då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår inte vad du säger. Du är rätt i att tacka Gud, men den andra blir inte uppbyggd. Jag tackar min Gud, jag talar i tungomål mer än ni alla. Men i församlingen vill jag hellre tala 5 ord med mitt förstånd för att undervisa andra än 10 000 i tungomål. Han nämner en tungotal, han nämner bön i anden och så vidare. Och poängen här är just det, att när vi är i församlingen så ska vi uttrycka på ett sådant sätt att människor begriper vad som händer. Eller hur? När jag ber högt i församlingen, det är olämpligt. Om jag inte känner att det är ett tungotal som ska bäras fram och sen uttydas, då säger jag rent ut, det är olämpligt att bära fram det så. Finns det ingen som uttyder, säger jag längre fram, ja, då får jag tala tyst för mig själv. Så att bönen, den ska vara begriplig. När jag ber så ska jag be på ett sådant sätt att andra faktiskt förstår vad jag säger och kan säga sitt amen till det. Och det här verkar ha varit ett bekymmer i Korinth. Ibland blir det ett bekymmer för oss också i våra olika församlingar, just det här att vi kan vara otydliga, vi kan vara vaga, vad det kan vara för någonting. Och jag har skrivit några nyckelord här nere som jag tror är viktig. När vi ber offentligt i församlingen eller vad vi gör, det första jag vill peka på, det är tydlighet. 16 versen där. Om du tackar Gud i anden, hur ska du den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår inte vad du säger. Vi får vara tydliga när vi ber. Så att vi kan vara som flyttfåglarna, vet ni. När man flyger den här V-formationen, så är det någon som tar ledningen och de andra följer med. Och sen byts man av. Men man vet vem det är som ligger längst fram och drar och bryter motståndet för. Det andra, vers 30, är också viktigt. Ibland är det så att vi inte släpper fram varandra. Pastorer har pratsjuka, det märker ni på mig som sitter här och pratar ideligen. Nu har vi hållit på i 25 minuter. Men det kan vara ett bekymmer faktiskt att många pastorer ibland, om det blir tyst på ett bönemöte, blir så nervösa att du tror att de måste be högt igen och igen och igen och igen. Och till slut är det ingen annan som får chansen. Men Gud vill att vi ska släppa fram varandra. Så att jag tycker ju att när vi möts så här, när vi leder i bön eller så, det är jättebra om man gör det en av två gånger. Men blir det mer, då bör man dominera sönder saker och ting. Det är viktigt att vi liksom... Och det säger Paulus här i fråga om när vi möts i församlingen så här, vers 30. Om någon annan som sitter där får en uppenbarelse. Exakt vad det betyder kan vi gå in på sen. Men om Gud gör någonting helt plötsligt genom en annan broder eller syster, så ska den första tiga. Alltså när jag ber högt eller profeterar eller gör någonting eller kanske till och med predikar. Om helt plötsligt anden kommer över någon där nere så att någon börjar be högt, då backar jag undan någon. Då släpper jag fram det. Att det skapas utrymme för det på något vis. Och sen då när vederbörande har burit fram sitt, vad det nu är för någonting. Ja, då kan jag fortsätta med det. Och så får det vara med bönen också. Att vi liksom ger varandra det utrymmet. Så att det går att komma igenom det. Det tror jag är viktigt. Och där använder jag nyckelordet avgränsning. Här börjar jag be och här är jag färdig. Folk vet när jag har börjat och när jag har slutat. Då blir det lätt för andra att förbereda sig också. Till exempel. Sen någonting som vi har väldigt svårt för ibland, det är att vi använder vårt sunda förnuft. Vers 23-24. Om ni hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål och några som inte förstår eller inte tror kommer in, skall de då inte säga att ni är galna? Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter är uppenbara, så han faller ner på sitt ansikte, tillber Gud och ropar: Gud är verkligen i er. Nu handlar det här primärt om att det är bättre att profetera än att tala i tungor. Därför att profetian, den riktar sig till människor, den kan avslöja människor som blir frälsta. Tungotalet måste uttydas. Men vi kan applicera det på bönen också. När vi ber i församlingen ska vi göra det på ett sånt sätt att vi inte väcker onödig anstöt hos människor som inte tror. Och det säger Paulus att det ska vara använda vårt förnuft. Han säger innan här, vers 20. Bröder, var inte barn till förståndet. Det förstånd ni har fått har Gud gett er. Använd det. När du blir född på nytt så blir du förstånd född på nytt också. Det är en väldigt tur för många av oss. Särskilt för mig. Så då får vi använda det. Och vara kloka. Va? I hur vi ber i församlingen också. Och naturligtvis. Vers 40 också. Mitt sista nyckelord. Värdighet och ordning. Låt allt ske på ett värdigt sätt. Och med ordning. För det, med allt det här så det främjar människors andliga uppbyggelse när vi har en viss ordning. Och det är sunt förnuft, det är tydlighet, avgränsning, värdighet. Jag beter mig inte hur som helst när jag leder i bön och så vidare och så vidare. Man skulle kunna gå in och titta på massa praktiska exempel och sådär va. Men jag vill inte peka ut någonting. Men jag tror att det är så här att när vi ser sånt som är olämpligt, då känner vi igen det. Eller hur? Man behöver inte kanske peka ut någonting just när vi sitter och läser om det. Men vi förstår att det är viktigt att den gemensamma bönen liksom omgärdas av värdighet, tydlighet, omsorg om varandra och så vidare. Att vi släpper fram varandra. Så. Och sen när vi möter någonting som inte är lämpligt, då tror jag vi känner igen det. Och då får vi hjälpa varandra och korrigera varandra. För bönen, det är något som hör hemma i den heliga andes tempel. Och den heliga andes tempel är vi. Och nu ska vi be.